Korinthierbrevet kapitel 10, vers 10-12.
12-13.
12-13. Okej, förlåt. Därför ska den som tror mig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas av er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda er ut.
Ja. Tack, Lilla. Den här texten som vi precis har fått höra Jelena läsa är, om man kan ofta tycka att det här är en lite klurig bibeltext. Det kan kännas som att man själv går igenom en svår period i livet. Och ibland så, om man kan den här texten kännas svår i just de här perioderna, men för någon så kanske den här texten även kan bli en tröst. Och den är inte bara svår för att den tar upp ett svårt ämne, utan även hur man valt att översätta vissa av orden. Om någon av er sitter med en bibel 2000 i knät, så kanske ni märker att översättarna har valt ett annat ord för frestelse. Jag tänker att vi läser vers 13 i bibel 2000. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Så i Svenska folkbibeln så står det alltså frestelser, medan i Bibel 2000 så står det prövningar. Och i svenskan så använder vi ofta frestelser för att benämna någonting som frestar oss att välja en väg som för oss längre bort från Gud. Ofta kan det vara om en människans eget begär och köttet, eller så är det världen eller djävulen som frestar oss att ta ett steg bort från Gud. Medan en prövning, det är någonting som Gud sänder i våran väg för att vi ska komma närmare honom. Och hur kommer det sig att det översätts olika i olika översättningar när det är så olika ord? Jo, det är så att i grekiskan så har man inte samma nyansskillnad som vi har i svenskan. Utan ordet som används i grundtexten, både för prövningar och frestelser, är pirasmas. Jag har lyssnat hur det uttalas. Jag tror att jag är någonting på spåren i alla fall. Så att ordet i grundtexten för prövningar och frestelser, båda två är pirasmas. De gör alltså inte skillnad på prövningar och frestelser, utan kan betyda både och. Och i Svenska folkbibelns fotnoter så står det så här. Det står att varje frestelse är en prövning, och varje prövning är en frestelse att överge Gud. Jag tycker att det förklarar det hela pirasmas så bra. Och något annat som fick mig att förstå det hela lite bättre, än jag fick reda på att pirasmas är samma ord som används när Jesus förs ut i vildmarken av den heliga anden för att frestas av djävulen. Så Jesus förs ut i vildmarken av Gud för att frestas av djävulen. För att han då förhoppningsvis ska komma ur den här frestelsen, prövningen, pirasmas, på andra sidan och inte ha fallit för frestelsen, utan snarare kommit närmare Gud. Bibelverserna som vi använder oss av idag är tagna ur ett brev som Paulus skrev till församlingsgemenskapen i Korint. Paulus skrev brevet till dem för att han hade fått höra att någonting var på tok i gemenskapen. Det verkar som att de har en hel rad med både moraliska och läromässiga problem. i verserna precis innan de bibelverser som vi läste så har Paulus skrivit till korintierna om vad som hände med israeliterna när de under deras vandring ut ur Egypten. Gud var med dem i öknen, han ledde dem, han försedde dem med manna att äta, med vatten att dricka. Och Guds godhet var över Israel när de vandrade ut ur Egypten och hela vandringen i öknen. Men trots att Gud var med dem så syndade de. Det står att de hade begär till sånt som var ont. De var avgudadyrkare. De begick sexuell synd. De klagade och de satte Herren deras Gud på prov. Och Paulus nämner detta som ett varnande exempel för korintierna. Israel frestades fast att Gud var med dem. Och därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Eftersom korintiernas förfäder frestades fast att Gud var med dem, så borde korintierna rannsaka sig själva och se till så att de inte också faller för de här frestelserna. Och med tanke på hur Paulus formulerar sig så tror jag att många av korintierna var högmodiga. Och de vägrade inse sin svaghet. De vägrade inse att de också kunde falla för de här frestelserna. Och om man tar hänsyn till alla de tvister de faktiskt har i gemenskapen så kan man ju gissa att en del av dem i gemenskapen inte står så stadigt som de verkar tro. Men kanske blir dessa rader som Paulus skriver ett wake-up call för korintierna. Och de inser vad det är de håller på med. De kanske vaknar upp ur tunnelsyntheten och de börjar se något annat än sig själva. De kanske ödmjukar sig inför Gud och inför varandra. Jag tror att det här är Paulus drömscenario. Paulus är som föräldern som försöker få sitt barn att förstå att hela världen inte går under för att den missar den här fotbollsmatchen som alla andra går på eller ska spela. Eller för att barnet inte får skaffa Instagram vid 11 års ålder trots att alla andra har ju Instagram. Men barnet kan inte se något annat än den här misären som den tvingas att leva i. Korintierna verkar helt enkelt ta på sig offerkoftan. Och Paulus försöker ömsint säga till dem att det är faktiskt inte så farligt. Jag vet att det känns som att hela världen går under, men ni har det faktiskt inte värre än någon annan. Dessutom kommer ju Gud alltid med en utväg. Så korintierna kan ju bara härda ut ett tag till. Så kommer lösningen komma serverad på ett fat utan att de ska behöva röra ett finger. Ja, Gud visar kanske alltid en utväg, men han har aldrig lovat att det ska vara enkelt. Han har inte sagt att det räcker med att sträcka upp handen på en ungdomssamling och säga ja till Jesus. Och sen kan man fortsätta leva livet som man gjorde innan. Men nu kommer ju inga svårigheter att stå i vägen, för jag är ju räddad. Ni som har hängt med ett tag vet ju att självklart så inte är fallet. Livet med Jesus har en kostnad. Och jag vet att vi i frikyrkan trycker det här lite under stolen. Speciellt på våra ungdomssamlingar, när vi inbjuder våra ungdomar att ta emot Jesus. När de får säga ja till Jesus och sträcka upp handen. Men vi glömmer liksom själva kärnan i att följa Jesus. Att man tar emot Jesus i sitt liv måste på ett eller annat sätt leda till att man försöker leva som Jesus gjorde. Att bli Kristuslik. Att vara en lärjunge till honom och sträva efter att göra som han gjorde. Men det krävs att man är villig att avstå från något för att vinna något annat. att avstå från sitt tidigare liv, och vissa delar av det i alla fall, för att vinna ett liv i gemenskap med Kristus. Gud har lovat att han ska visa oss en utväg när vi utsätts för prövning. Men han har aldrig lovat att den utvägen kommer att vara bekväm. Han har inte lovat att livet tillsammans med honom inte kommer att kosta vissa bekvämligheter. Det grekiska ordet för utväg är, ska vi försöka uttala här, ungefär ekpasis, något åt det hållet. Och det betyder en flods utlopp i havet. Och jag kan tro att det här utloppet i havet inte alltid är så stillsamt. När jag var liten så ägde min morfar ett vattenkraftverk vid en å. Och det hände på somrarna att min och mina kusiners familj tog var sina kanoter och paddlade i den ån. Vi paddlade försiktigt framåt för att inte stöta emot alla stenar som fanns i åna. Och innan vi kom till nästa fördämning så vände vi alltid och paddlade uppströms hela vägen upp igen. Och ibland så kan jag tänka på vad som hade hänt om dammluckorna hade öppnats. När vi var där och paddlade och hade det så stillsamt på i åna. Jag kan tänka mig att det hade varit ganska brutalt, stenigt och blött. Och att det hade kunnat likställas med en flods utlopp i havet. Och jag tror att om en utvägen som Gud visar oss ibland kan vara som att åka en kanot på åna när dammluckorna har öppnats. Det kommer inte att bli den mest romantiska kanottur som du varit på. Men när du når slutdestinationen så kanske det var värt den obekväma resan. Och jag tror att även vi kan ta till oss mycket av det som Paulus skriver till korintierna. Även vi behöver se till så att den som tror sig stå stadigt ser till så att han inte faller. Och för att göra detta behöver vi kanske fråga oss vad det är för grund som vi står på egentligen. Hur ser grunden som jag står på ut? Står jag på en sandig strand eller står jag på en bergfast klippa? Står jag i världen eller står jag tillsammans med Gud? Israel verkar inte ha någon stadig grund att stå på. De föll, de levde i Guds närvaro, de levde i hans godhet, men ändå så föll de. De frestades och de föll. Gud var inte den som de ville efterlikna. Gud var inte deras innersta längtan och deras begär. I The Message översättning så står det en så bra uppmaning till oss. Det står: forget about self-confidence, cultivate God-confidence. Något annat som kan tala till oss, lika mycket som till korintierna, är att ingen annan prövning har drabbat er än vad människor får möta. Och jag tror att vi, likt korintierna, kan vara fast i våra problem och inte se någon utväg. Man kanske har vänt sig till Gud i prövningen och man har bett honom om hjälp, men ändå så ser man ingen utväg. Och i dessa situationer vill jag tro att vi behöver påminna oss om att Gud hör våran bön. Han har allt under kontroll. Och att han kommer med en utväg när tiden är inne. I Predikaren 3:1 så står det att det finns en bestämd tid för allt. Gud vet när han ska ge oss utvägen. Och han kommer att ge oss den när tiden är inne, så att vi kan härda ut i våra prövningar. Och den krassa sanningen är dessutom att det kommer något bra ur våra prövningar. Även om vi själva inte kan se det i stunden. Och Gud prövar oss för att vi ska veta vad vi klarar av. För att vi ska få syn på vad det är som finns inom oss. Och för att vi ska lära känna oss själva. Man skulle kunna säga att Gud fostrar oss genom våra prövningar. De blir situationer där vi får möjlighet att vända oss till Gud. För varje frestelse är en prövning. Och varje prövning är en frestelse att överge Gud. Men om vi riktar våra blickar uppåt, så får vi syn på honom. Och vi får syn på oss själva. Vi är inte starka och kapabla att stå emot djävulen själva. Men med Gud, med blicken fäst på honom, så kan vi få upptäcka att allting är möjligt. Målet med en prövning är att vi ska söka oss närmare Gud. Den stilla sjön där du har gemenskap med Gud är målet. Och mitt i prövningarna så har den helige ande en rörelse i oss, om en omärkbar. Och den här rörelsen drar oss steg för steg närmare Gud. Den här rörelsen i oss försöker att rikta vår uppmärksamhet till Gud. Och jag tror att han står där utanför dörren mitt i våra prövningar. Och han väntar på att vi ska släppa in honom. Och vi kanske inte förstår, och vi kanske inte ser det i våra liv just nu. Men jag tror att vi, mitt i allt tumult, mitt i våra prövningar, så förbereds vi på att kunna se klart igen. Även om vi bara ser en meter framför oss, vi har det här tunnelseendet och vi ser inget annat än våra problem. Men jag tror att den helige ande förbereder oss på att vi ska komma närmare Gud. På att vi ska bjuda in Gud i våra problem. För att vi ska kunna se en utväg. För att vi ska kunna se utvägen. Och avslutningsvis så vill jag läsa ifrån Psaltaren 119 och vers 71. Och jag läser ur en engelsk översättning. Där det står: "My troubles turned out all for the best. They forced me to learn from your textbook." Och fritt översatt till svenska så står det ungefär att mina prövningar, frestelser eller peiras mas visade sig vara för det bästa. Och de fick mig att lära från ditt ord. Eller det kom något bra ur mina prövningar. Jag var tvungen att lära känna dig bättre. Vi kommer alla att gå igenom peiras mas. Vi kommer att frestas och vi kommer att prövas. Men jag tror att det här budskapet kan väcka konflikter igen. Man vet en sak, men ens känslor säger något annat. Jag vet att Gud inte prövar mig över förmåga. Och jag vet att han kommer att komma med en utväg. Men just nu ser jag inte den utvägen. Och även om det kommer något bra ur det här, så känns det outhärdligt. Och jag vill bara säga att det är helt normalt att alla människor går igenom ökenperioder där Gud känns långt borta. Eller man kanske till och med går igenom det som kallas för själens dunkla natt, då allt känns nattsvart. Och jag vill uppmuntra dig att bjuda in Gud i din resa. Han hör dig. Sluta inte be. För han hör din bön. Och kanske det kan hjälpa dig att fråga någon annan om den kan be för dig. Att någon annan kan få bära dig när du är svag.